Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och varmt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Charlie?
Det är bra. Du är ju direkt hemkommen. Du har varit ut på äventyr, eller hur?
Jag hoppade ur bilen för exakt 14,5 minuter sedan från Övik. Man blir lycklig.
Ständigt
liksom.
Detta
om Övik. Tycker jag, när jag kom in här så träffade vi en av cheferna här på, eller jag gjorde. Och han bara, gud vad du ser fräsch ut.
Nog kolla, vet du.
Och jag bara, ja, jag har varit i Övik ett dygn.
Ja.
Det är ungefär det som krävs.
Men du kanske är någonting i ditt hälsoprojekt också, som att det börjar ge resultat.
Ja, det kan nog vara en liten bidragande orsak. Men jag tror
jag tycker också du ser fräsch ut. Ja, inte bara så här Övik fräsch. Det kan ju också bero lite på att malleten är borta. Och så,
malleten är borta, och det gör nog en stor del, får jag säga.
Okay.
Sen är jag nog...
Men du, vad gjorde du i Övik? Vi måste liksom...
Nej, men man måste ju åka till Övik då och då för att behålla, liksom, för att hålla sig i form helt enkelt. Sen har det gått bra för Modo nu.
Modo är någon typ av sportbollslag, va?
Ja, det är ett hockeylag som finns uppe i Övik. Och sen har jag lite kompisar uppe i Övik. Och sen har jag nu en kompis, jag vet inte om du kommer att jag berättar i en podd, att jag har en kompis som tittade så här, han bestämde sig för att lägga en viss summa pengar för att hitta en strandtomt. Och då började han leta så här, vart hittar jag en tomt för den här budgeten utan att spräcka budgeten. Så det han gjorde var att han då började titta, han är från Nyköping från början, så började han titta, så åkte han ut med kartan söderut. Och sen kom han runt Malmö, och sen så kom han upp och så förbi Göteborg, och sen hela vägen upp till Norge. Och det fanns
blev
ingenting
fortfarande aldrig rätt.
Det var för dyrt, så då började han och gick från Nyköping, och så gick han uppåt i landet. Och när han kom till Njutånger, som ligger precis utanför Hudiksvall, där... matcha ekonomin och havsbrygga. Liksom. Så han har ett litet fritidshus där med en brygga i havet, som var hans hela drömmen. Liksom. Och det är på vägen upp till Övik. Så att, det tog ett dygn, åkte förbi honom på vägen. Åkte och tog en lunchtrav på Hagmyrens travbana igår. Fick in 4-4. Så vi vann 1700 kronor.
Det här är någon typ av sport.
Ja, det är en sån här, exakt. Det är också en annan sport som heter trav. Och det är någonting som hästar springer runt på banan.
Just det.
Och som inte är så kul att bara sitta och titta på tv. Om man inte, men lägger man en liten krona bara, så blir det väldigt mycket roligare.
Ja.
Och det gjorde vi.
Jag kommer ihåg lottodragningen när det var så här pingisbollar som gick in i någon sån här glasmaskin. Det kunde jag tycka var lite roligt att sitta och kolla på de där bollarna, trots att jag tänkte att
det
spelat
någonting.
Men hästarna är nästan...
Hästarna är lite roligare, men jag är verkligen ingen trav, jag kan inte. Men då var det så kul att vi sa att vi tar ett lunchtrav, råkar det vara samma dag. Så vi började där, vann 1700 kronor, fick resa och allting betalt.
Ett ekonomitips här i ekonomi.
Nej, det är inget ekonomitips, det måste jag erkänna. Men jag måste ju säga som det. Och sen var det en lunchtrav, och sen bar det upp till Övik, och sen var det hockey. Och sen åkte vi tillbaka till Hudik och sov där i natt, och sen så pendlade jag ner.
Och hur gick sportbollen då? Den vann?
Nej, det var inte så bra.
Vi går vidare.
Okay, ja, vi går vidare.
Vi tar kanske gäst istället.
Ja, men det gör vi. Det här är ju väldigt kul. Det här är ju ett gäng... sköna, de är inte så jävla unga längre. Men
inte så sköna längre, tror jag skulle säga.
Jo, sköna är de ju, och mer sköna än någonsin. Men jag har alltid varit väldigt fascinerad, för jag har en viss koppling. Jag har liksom haft koll på det här gänget ändå. Ganska länge, skulle jag vilja påstå. Jag såg en, vi ska ta det strax. Men vi börjar med en fin presentation. Och då har vi från Crazy Pictures i Norrköping, Albin Pettersson. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket.
Tack.
Vad härligt att ha dig här.
Detsamma.
Hur många är ni i ert, vi går rakt liksom...
Ja, men vi är 5 stycken och det kan vara svårt att ha koll på. Vi är 5 killar i ungefär samma ålder och alla har typ skägg och sådär. Så att det är ganska likt.
Och du är filmskapare, kan man säga?
Ja, vi kallar oss ju någonstans ett filmkollektiv för att vi anser att vi gör film tillsammans. Vi ser väl oss själva lite som ett rockband. Att så här, vi har ett band och vi gör liksom, men istället för att göra musik och släpper album så... gör vi film.
Men jag minns ju, var du inblandad i den kortfilmen som heter Nakenlekar?
Oh ja.
Det är ju en av de bästa filmer som jag, alltså den där kommer till mig konstant på YouTube.
Det låter som en unsafe googling.
men googla Nakenlekar och Crazy Pictures kan vi göra, så slipper man förmodligen få en massa andra konstiga förslag. Mm. Men den är ju så kul så att, ja. Träffsäker, otroligt rolig.
Ja, men det var lite startskottet för liksom vår grej vi gjorde på YouTube. Mm. Det var en sån där film som vi liksom gjorde på bara en kväll inne på kontoret. Kristoffer som är filmen hade skrivit ett manus som var en sån rolig idé. Och vi la kanske 3 timmar på att filma det ihop med han och Magnus som är den andra skådisen. Och så klippte vi ihop det efteråt och kände hälften av oss tyckte att det här det är inte så jättekul. Och ville typ att vi bara skulle gräva ner det någonstans i någon byrålåda. Men, och några andra av oss tyckte att det här är kul, det här måste vi ju släppa. Mm. Och sen var vi med på en liten festival där den gick. Och sen egentligen tror jag det var den här festivalen som lade upp den på YouTube och blev en så här, började liksom bli en liten så här klickraket. Och då sa vi, ja men ta ner den från er YouTube-kanal och så slängde vi upp den på vår egen. Mm. Så ja, det här var liksom typ 2009, det var YouTube var ganska nytt, så det här var en av de här första virala filmerna som...
Ja, för visst var den väl viral får man säga.
Ja, men jättemycket, den har ju flera miljoner views.
Men den ligger kvar på YouTube, eller sa jag fel nu?
Nej, den ligger kvar.
Ja, man hittar den där också.
Ja, absolut.
Men vi måste ta detta från början, för att när man säger så här film... Och när vi har ju sett en av era filmer, vi hade som gäst här, en av personerna som inspirerat till historien, UFO Sweden-filmen.
Ja.
Som jag älskade. Jag tycker den var, för det är också ett sjukt märkligt ämne, att det liksom finns på riktigt så gör man en film som inte riktigt är på riktigt. Men alltså så här, det måste ha varit lite manusjobb där. Men när man tittar på det, då tänker man så här måste det kosta så helvetes mycket pengar. Man har ju en bild av film, jag vet inte vad du är med, Mattias, med detta, kanske närmare vad jag är, men man hör ju så här Titanic, liksom budgetar och spelat in så här många miljoner första helgen och grejer. Så när du säger så här, vi ser oss lite som ett rockband, så här, ett rockband kan jag fatta. Man får liksom på hyra någon gratis replokal någonstans och så har man har kuddar i baskaggen och så kollar man om man kan få en spelning. Men att bli liksom ett filmbolag känns ju som... Det är en apstor grej liksom. Hur var den resan för er?
Alltså, det är en lite längre resa än vad rockbandsresan är kanske. För att komma dit. Musik är ju så enkelt någonstans att det är inte så dyrt att göra. Men film är ju otroligt dyrt eftersom det är en så stor process i allt från manus till produktion och till efterproduktion och allt. Så det är en lång resa och det är just finansieringen är väl en av de delarna som är den största utmaningen. Jag tror det finns jättemycket bra idéer och väldigt många filmare har idéer. Men just att ta den här idén till att faktiskt bli en riktig film. Det är en utmaning.
Men kan man säga så här då? Jag kan ju verkligen inte allting. Jag gillar film och jag gillar när... Ja, men så här, det har alltid varit, jag tycker ni har varit så jävla coola just att ni är från Norrköping, stannar kvar i Norrköping, ett gäng och liksom, ni skapar saker. Så här, jag är så här, superfascinerande som kommit till mig en gång om året. Så där. Men jag kan ju inte allt. Men visst är det väl så att ni också är... väl kända för de här enorma effekterna. Om man tittar på Den blomstertid som jag var såg på bio till exempel.
Ja, nej men...
Det är ju magiskt vad ni lyckas göra, och då har jag förstått, utan att ha en Hollywood-budget.
Ja, nej men vi har väl någonstans liksom haft, alltså ända sedan vi började göra film när vi var yngre så har liksom effekter varit ett verktyg som vi har liksom tagit till ganska, alltså så här, det har varit en del av vår verktygslåda, precis som man har en kamera och man har liksom ljus och ljud så har man också effekter. Mm. Och därför har vi liksom någonstans lärt oss att hantera det och det blir också en del i vårt skapande när vi liksom skriver manus och sådär så implementerar vi effekterna ganska naturligt. Alltså vi gör ju filmer med en historia, det är ju inte heller bara att vi gör en film för effekternas skull. Liksom så. Det är en balansgång hela tiden.
Men vi vet ju till exempel, jag och Charlie har ju, när vi gjorde Lyxfällan en gång back in the day så var vi borta ett tag, sen kom vi tillbaka och då skulle göras en häftig trailer, liksom att så här, nu är de tillbaka. Och det gjorde vi, det var inspiration från filmen
Reservoir Dogs.
Så vi var ute någonstans och det skulle regna så det var en regnmaskin, alltså vi fixerade så här. Men bara den lilla trailern som då var på 45 sekunder, höll vi ju på. Alltså det var ju, vi var ju nästan där ett dygn om folk.
Och då var det mesta filmat redan innan vi kom. Det var ju bara de grejerna vi skulle vara
med. Vi skulle hade två repliker och skulle gå. Och det roliga var att vi fick faktiskt väldigt kul
grej. Här,
det är så jävla kul.
För jag kommer alltid upp den här historien.
Alltså, vi spelade in dagen innan midsommarafton. Det är väldigt ljust.
Ja, det hann bli midsommarafton innan vi...
det var ju alltså mellan 12 och 3 som det var mörkt. Och då var vi tvungna att vänta in mörkret, för vi skulle gå då i regn och mörker. Och då skulle vi titta upp och så här, vi skulle ha en viss blick liksom. Och vi var rätt trötta.
Vi skulle jävligt hårda ut kan man säga.
Ja, vi skulle också se hårda ut. Svårt för oss att se hårda ut, men de gjorde sitt bästa. Mm. Men när vi gick där då, och sen så var det så här, regissören bara en gång till, vi fattar, det vill bara gå för helvete. Och så var vi trötta och trötta. Och sen till slut
blöt
så hade
kostym.
Vi fått...
Fy fan, att gå i blöt,
helt blöt
kostym.
Och sen hade vi fått direktiv att nu har ni hittat rätt blick och ni har hittat allting. Så nu är det sista tagningen. Och jag kände så här, vi ska ha gäster, men jag måste bara åka härifrån. Då går vi iväg. Sen visar det sig, och både Charlie och jag kände så här, high five, nu är vi klara. Liksom, nu får vi åka hem. När regissören säger, det där såg lite konstigt ut. Ni måste nog gå igen. Och jag bara, va? Då har vi gått. Och Charlie börjar plötsligt gå passgång. Och då tänker man sätta fram vänster hand och vänster fot samtidigt. Det såg ju fan
inte
klokt.
Men det var någonting med liksom att det skulle göras någon sån här rugged axlarna före gång.
Ja.
Och i den där liksom
så började du gå
John Wayne-gången så plötsligt så blev det att jag gick liksom... passgång.
Ja. Finns den här trailern då på YouTube? Och
ja, det kan, ja, finns det. Så.
Den finns nu färdiga.
Men då fick jag göra om det då, så att det är inte passgång tror jag på den som är min trailer. Det har jag faktiskt inte tänkt på, med tanke på många gånger dragit upp den här historien. Jag har faktiskt inte kollat om jag passgångar i trailern.
Nej, men i trailern gör du inte det, för nej, då fick vi ju ta om det, så det blev ju, det blev rätt.
Men då, ser, men då får man ju respekt för,
ja, men jag märker
hur
det.
Stor
det, 45 sekunder
är.
Tog så här mycket tid, och då förstår man när man tittar på era filmer, även om ni är vansinnigt duktiga rent grafiskt, så kan ni inte göra allting i datorn. Det
nej, nej,
ett enormt jobb med en film alltså.
Och vi älskar att göra grejer praktiskt, och det är någonting vi har liksom utvecklat, så vi mer och mer gör praktiska effekter. Så det har ju med åren blivit någonting som vi har lärt oss mycket mer av, och någonting som vi också försöker använda oss av hela tiden. Så UFO Sweden är ju väldigt mycket praktiska effekter gjorda.
Men en sån film, det är liksom vanlig spelfilmslängd. Den är ju en jävligt cool film, men den är ju en ganska man kan säga det är en vanlig film. Vad kostade den? En vanlig
film. Det kostade 40 miljoner.
40
och,
miljoner.
Och jag säger jag tror snittbudgeten på en svensk film är kanske någonstans runt 30 miljoner. Men sen går ju budgeten upp hela tiden, så att många filmer ligger ju mellan, om jag skulle säga så här, säkert 35, 40.
Och om vi skulle kunna få så här Lyxfällan budgettavlan på de 40 miljonerna. Vad användes de till? Liksom, alltså, ungefär. Man får en känsla för. Ditt gage, 20 miljoner.
Exakt, det är främst jag som kostar. Det är ju hela... Allting kostar ju liksom. Det är mycket, jag ska säga, mycket är ju löner till liksom alla inblandade i projektet. För det är ju någonstans det som kostar. Och det är en ganska så här lång utvecklingskostnad med liksom skriva manus och hela den biten.
När börjar ett sånt projekt? Hur långt innan från jag kan gå och se den?
Kanske... 3 år ungefär.
Så någon måste ha lön i 3 år, och det är inte bara någon, det är många.
Ja, exakt. Ja, men man kanske har utveckling, den kanske har hållit på i 2 år ungefär, men då är det liksom ett fåtal som jobbar med det, och man kanske inte jobbar heltid utan man skriver manus, sen liksom skickar man runt till olika finansiärer och man skickar feedbackrundor, och sen ska man uppdatera och göra nya, sen är någon intresserad, någon inte intresserad, någon tycker så här. Så det är liksom en ganska lång process att just få ihop idén, manus ihop med en finansiering, och sen ska man räkna på det, sen inser man för varje version, oj nu blev det dyrare, det blev ännu dyrare.
Men räknar man på också då så här, när vi är break-even på en film, alltså, för nu är det ju så många tjänster tänker jag, och det beror på vilken plattform som sen plockar upp och hur bion har gått och sådär, men har ni liksom, när är ni break-even redan, eller vet du när det kommer hända?
Filmen kan jag säga
för tittarna som inte har sett UFO hade ju premiär i julas då.
Exakt.
Och nu är vi höst här.
Ja.
Liksom.
Men beror lite på hur man ser på break-even. Det räknar man ju på. Och det största fönstret, just UFO Sweden är finansierad ganska så här traditionellt. Att det är en distributör, SF Studios, så har man TV-kanal, SVT med. Och sen har man lite regionala fonder. Vi har Norrköpings filmfonder med. Svenska Filminstitutet som är statliga pengar är med. Och vi har med Film i Väst som är liksom Västra Götalands region. Och sen har man lite så nordiska pengar från någon fond. Så de tillsammans har gått in för att göra filmen, varav en del är lite mer mjuka pengar som man kallar det. Och det är ju då är det från Svenska Filminstitutet eller från Filmfonden, som de pengarna behöver inte betalas tillbaka lika snabbt. Du behöver tjäna in 130% av liksom av budgeten för att behöva betala tillbaka.
Men det måste de också pengar. Vara mycket för de här som är med och betalar, tänker jag nu då. Nu hoppar vi lite, men det är så jävla roligt att höra. Jag blir så, man går igång. Men som jag tänker, om Film i Väst är med för att ta till exempel. Har inte de då också något krav att någon, du måste finnas en koppling till Västregionen till
exakt,
exempel?
Ja. Så vi som UFO till exempel är, den är klippt i Västra Götaland tillsammans med klippare där, och vi har gjort ljudmixen. Vi har liksom mixat hela filmen där. Och sen
för
en del
de
av team...
måste ju få en sån här incitament att gå in med pengar.
Vi måste ju spendera pengar där för att få deras pengar, för det är det som blir värt för deras region, att det läggs pengar där som blir skatteintäkter i slutändan. Ja. Liksom.
Men vad tror du då? För jag förstår att det är svårt att säga break-even, men när har filmen, brukar säga den här filmen har spelat in så här mycket pengar. Liksom. När har den här spelat in 40 miljoner?
Ja, men det, jag tror inte det kommer hända. Nej. Och så är det nog med många svenska filmer, att det är inte jättemånga filmer som går break-even och som man är liksom en
man
stor
alltså
vinst
i. Man är beroende av stöd helt
enkelt. Ja, man är jätteberoende av stöd. Ja. Så att, ja, men just de här pengarna jag pratar om, just SFI-institutet som man måste betala tillbaka efter 130%, det tror jag väldigt, det händer liksom väldigt sällan.
Det är
sällan.
Inte många gånger de får tillbaka.
Nej, de får inte tillbaka så mycket.
Nej, men det är snällt att de finns där. Men hur många minuter Hollywoodfilm hade man fått för 40 miljoner?
Ja, men inte mycket.
Hur mycket Top Gun? Hade man fått 2-3 minuter?
Kanske? Ja, kanske. Ja. Eller en 30 sekunder i alla fall.
Men det är det som är så fascinerande, hur ni, för jag älskar svensk film, och just det här att man måste ha en annan, det är så löjligt att man hör folk som, det är ungefär som att jämföra en italiensk pizza och en American Pan pizza. Någon säger så här, de här är inte tunna. Nej, men det är en panpizza. Och det kan jag tänka med produktionerna. Man kan inte sitta och jämföra att det här var inte lika coolt som i Mission Impossible. För det blir ju verkligen Mission Impossible.
Ja, det är ju helt andra förutsättningar. Sen har ju vi hittat vårt sätt att arbeta på, i och med att vi är en grupp som har ganska tätt samarbete mellan de olika avdelningarna. För vi själva sitter på ganska mycket roller för att göra själva filmen. Och det tror jag gör att vi ganska effektivt kan hitta sätt. Dels att vi är med i skriver manuset, och redan där kan tänka vad är faktiskt möjligt att göra för den budgeten vi ungefär tänker göra den för.
Men som kollektivet då, ni har verkligen det, både regissör och manus och projektledning, och ni gör ju i princip
hela rullen. Ja, vi har fotograf, produktionsdesigner, vi har ljuddesign, vi klipper och vi gör effekter, och vi har ju även vår kompositör som musiken, han sitter hos oss i liksom vår studio och jobbar typ i 10 år.
Det är helt fantastiskt. Men då blir ju frågan så här, hur, alltså ni måste ju vara drömmen av alla unga idag som vill hålla på med film och göra det omöjliga möjligt, det vill säga att kunna, uppenbarligen har ni ju klarat er på det här liksom, och lever på det. Men hur vågar man, och hur tufft var det i början, tänker jag? Man är, dessutom, så här, det behöver inte vara någon nackdel att man sitter ute i landet, tvärtom. Men från start, menar jag, så är man väl ändå lite utanför. Man är inte i den här filmkladdiga liksom, i Stockholm.
Nej,
liksom.
Och vi är ju i stort sett inte där nu heller. Vi sitter i Norrköping och gör vår grej. Sen har vi mycket samarbetspartner och vi är en del av filmbranschen. Men det är ändå, vi tycker om också att göra vår grej på vårt hörn någonstans.
Men hur började
vi
då?
Ja, liksom... men vi började... Alltså vi var 19 år, hade precis tagit studenten, och var väl så här, vi hade gjort film mycket, vi hade liksom gjort film jättelänge tillsammans på olika sätt, men just den här konstellationen träffades liksom under gymnasiet i Norrköping, så därav att vi kommer lite ifrån runt omkring.
Just det.
Östergötland kan man säga lite här och var. Så vi var väl så här, men vad ska man göra efter, liksom vi är så här 19 år och man har hela sin framtid framför sig. Och vi kände väl att det vore kul att göra någonting tillsammans och fortsätta göra film ihop. Och det var någonstans starta ett bolag var så, kändes så rätt just för oss, för då kunde vi fortsätta göra vår grej. Sen var det så här, vi hade tidigare gjort kortfilmer och roliga grejer, och nu skulle vi någonstans blanda in pengar i det hela, för det hade ju inte funnits inblandat innan.
Jag tänkte
att
vi skulle betala en hyra då förmodligen, man blir 19 så är det dags att börja, man flyttar hemifrån.
Ja. Men det är ganska, man 19 är också ganska bra, för man behöver inte flytta hemifrån direkt, och man liksom har ganska, man kan leva otroligt, otroligt billigt, så vi levde ju första åren otroligt snålt för att ha råd att göra det vi gjorde. Och, men vi började liksom hitta så här, lokalt hitta olika typer av företag som vi hörde av oss till, och sen började vi liksom göra reklamfilm. Så det var ju väldigt mycket så här, uppdragsfilm, informationsfilm, någonstans liksom gjorde vi allt möjligt som man kunde fakturera för. Men hur kommer
man ut, vilket marknadsföringsarbeten då? Så här är det liksom fem snoriga ungar från Norrköping som är 19 och ska erövra världen på sätt. Det kan ju inte varit helt lätt.
Nej, det var inte alls lätt. Och det var svårt då kanske få en... Alltså vi kände ju så här, nu sitter vi här och möten med folk som är lika gamla som var föräldrar. Och nyss gick i skolan. Så man kände hela tiden... Det var svårt att veta ens identitet. Om man skulle klä upp sig på med en kavaj eller om man skulle vara lite ung och hipp. Liksom, så, så det var en svår balansgång. Men vi gjorde faktiskt, de första filmerna vi gjorde var till våra egna gamla gymnasieskolor. Så det var där någonstans hade vi den förtroende. Och genom att liksom gå på sådana kontakter som redan känner till oss kunde vi göra våra första jobb. Och när vi väl hade gjort dem, då kunde vi liksom visa upp de grejerna. Och då började det vara enklare att få nya jobb.
Men när blev det så stort så att ni kunde börja ta ut en riktig lön och säga så här, nu är det här bara inte ett aktiebolag som är fem grabbars dröm, utan det är faktiskt en riktig business.
Liksom. Ja, alltså det vi gjorde när vi började tjäna lite mer pengar, det var ju att vi insåg, men det är inte för pengarnas skull vi har startat det här, utan vi startade för att göra film tillsammans. Vårt mål var att göra långfilm, men till en början kan vi i alla fall fortsätta göra en del kortfilm. Så det vi gjorde när pengarna började komma in var att vi pausade våra liksom, reklamprojekt och la tiden på att istället göra egna kortfilmer. Så istället för att liksom, som en normal människa hade tänkt, vi tar ut lön och så vi klarar oss lite bättre, så pausade vi intäkterna och la alla pengar på att göra kortfilmer. Så vi levde väldigt mycket på, ja, men på att göra någonting som vi tyckte var kul och någonting som vi brann för, och liksom någonstans utmana oss i att göra mer film. Och pengarna var så sekundärt hela tiden. På något sätt blev det en skola för oss att göra hela den här.
Ja. Så du säger att du tar fortfarande inte ut någon schysst lön?
Ja, men nu har vi börjat ta ut.
Nu har ni börjat, okej. Okay.
Ja. Man kan se egentligen sen efter Blomster.
Hur många år är det här?
Ja, men nu, alltså, det är 15 år vi pratar. Ja. Ja. Jag är inte så ung längre.
Som du ser ut.
Nej. Nej, men så,
han har varit i Övik så jävla mycket. Det är därför han ser så ung.
Jag ska ju till Övik i sommar.
Ja, du ser. Ja. Det redan nu börjar vi ge effekt. Ja. Ja.
Men, nej, men alltså, i början tog vi så här, liksom 5 000 spänn i månaden. Och sen vet vi höjde typ så här 7 000, och då var det såhär, oj, nu har man 2 000 extra. Och så här, i efterhand vet man ju knappt hur man klarar sig. Och framförallt, nu hade man inte...
Men ni har familj och grejer också.
Ja, och det var någonstans... Vi gjorde ju, när jag sa att vi pausade flera egna projekt, gjorde vi en kortfilmserie som heter Poesi för fiskar. Och det var egentligen, startskottet var ju Snaken lekar. Mm. Som var så här, vi upptäckte YouTube och förstod att här finns en publik som vill se våra filmer. Och man slipper någonstans gå hela, så man behöver inte gå i korridorerna på SVT och be om pengar för att få lov att göra det man vill, utan vi kan gå direkt till vår publik liksom, genom YouTube. Så vi släppte ett gäng kortfilmer som vi kallade för Poesi för fiskar, och de blev också väldigt virala, flera av dem. Och där blev vi också
mycket
i sin tur...
Mycket bättre googling. Poesi för fiskar. Det känns mycket safer.
Det finns luriga namn i de filmerna också, om man vill djupdyka. Men, ja, men det gjorde ju också att där blev vi i sin tur en jättebra marknadsföring för vår verksamhet. Så det gjorde ju att vi kunde få större reklamfilmserbjudanden. Mm. Så i och med att vi släppte de kortfilmerna så fick vi bättre budgetar på våra reklamfilmer. Så de liksom växte lite tillsammans. Men drömmen var ju hela tiden att göra den här långfilmen. Och vår första långfilm var ju då Den blomstertid nu kommer.
Just det.
Men då var vi så här, 23 år, vi ville göra Sveriges fetaste långfilm. Vi har inte gjort en långfilm innan. Vår publik är liksom, det är de här 15-25-åringar som sitter på Pirate Bay liksom och inte går på bio. Och så det var liksom en lurig sits just att vi också ville göra det på vårt sätt. Vi var inte så sugna på att göra det med ett annat stort produktionsbolag, utan vi ville göra filmen på vårt sätt, med vårt bolag.
Jo, och apropå Den blomstertid så var jag, som jag sa, på bion där. Och det var ju, publiken, man var ju helt häpen. Man visste inte vad man skulle tycka. Det var ju så mycket effekter och coola grejer. Men hur kom den till?
Ja, och det var en idé som vi hade ganska tidigt. Och vi har inte gjort någon långfilm innan. Och att göra sin första långfilm är lite som att göra sitt första jobb. Det är ju skitsvårt att göra det. Och vi hade ju otroliga ambitioner med att det här projektet skulle bli så bra. Och det innehöll just mycket effekter. Mm. Så vi blev ju väldigt ifrågasatta. Ska de här 24-åriga killarna kunna lyckas genomföra det här projektet? Mm. Och vi hade en budget på 18 miljoner. Vilket också, alltså, det är ju... Där blev man istället frågasatt, hur kan ni göra det för så här lite pengar? Ni måste ha mer pengar. Men vi får ihop det för de här pengarna. Men så det vi gjorde var att vi gjorde en trailer för filmen innan den fanns. Och sen la vi upp den på Kickstarter, som är sån där en sida där man egentligen kan kickstarta vad som helst. Om man har en företagsidé eller en produktidé, så kan man liksom få folk att köpa produkten innan den finns egentligen.
Just det.
Så vi sålde DVD:er och Blu-rays, så man kunde få vara statist i filmen eller få läsa manuset. Och drog in vi hade som mål att få in typ 300 000 kronor på en månad där man har. Och vi fick in 300 000 på ett dygn.
Fantastiskt.
Och sen fick vi in ungefär 800 000 totalt. Och det är ju inte jättemycket av de här 18 miljonerna. Men där det gjorde var ju att i branschen blev det ju, ja men det blev den där Kickstarter-filmen. Mm. Och plötsligt vågade liksom alla andra finansiärer också hoppa
det
på.
Det var väl en av de första crowdfunding-grejerna egentligen.
Ja, men så långfilm hade det gjorts något exempel innan så här. Ja. Och den här Kung Fury, den här kortfilmen urballade, den hade gjort som var ju så mega succé. Så vi
den här med, ju... med nazister på månen tror jag också gjordes väl.
Ja, det gjorde den, exakt.
Det var också någon crowdfunding-grej. Mm.
Nej, men så det var ju ett sätt att utnyttja, alltså liksom att vi tog tillvara på publiken som vi hade byggt via våra YouTube-filmer. Mm. Det var egentligen för vi hade en publik där. Mm. Vi gjorde den här trailern som blev fet och den kombinationen gjorde att de vågade gå in i den.
Ja, det är väl de första 800 000 som är viktigast, tänker jag, ja. I en total för så att man kan komma igång. Man har liksom, då är man där. Liksom.
Ja, men då har någon vågat satsa och nu var det flera tusen som vågade satsa och då kan de som sitter på mer pengar säga, men okej, då vågar vi också satsa en bit. Sen satsade alla väldigt lite för det var en ganska liten budget. Men, och den gick vi break-even på. Mm. För att den också, när du har en mindre budget, är det enklare att gå break-even.
Ja, jag tror ni kommer gå break-even med UFO också, garanterat.
Vi får se.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Min erfarenhet också när man startar som ung företagare, så är det ju ofta en utmaning kanske rent av att man är två personer. Och jag hävdar alltid då som i min ekonomiska rådgivarroll att här, skriv nu ett kompanjonsavtal för 17. Mm. Ofta många så är det ju par också som träffas och så kan man göra saker ihop och då är det också så himla viktigt. Men ni är liksom fem och jag tänker att det måste ha kommit
mycket, olika intressen.
Ja, intressen men också olika erbjudanden. Att någon tycker så här, men fan, jag har ju mitt, vi har ju första barnet här nu, jag behöver verkligen pengarna, vi tar den här reklamfilmen. Och någon annan säger, som kanske inte har då att skaffa familj, säger att nej, men vet du vad, det är mycket coolare att göra poesi för fiskar, vi får lugna ner oss lite grann här. Men jag menar, ni har ju ändå lyckats hålla ihop liksom.
Ja, det är otroligt.
Hur har ni, vad är receptet? Hur gör man det?
Ja, men vi har fortfarande utkast på kompanjonsavtalet. Vi har inte bara signat det. men jag tror någonstans att vi, dels har vi alla gått in för det med samma energi och samma, alltså alla lägger sagt lika mycket tid på det. För jag tror det handlar om någonstans att känna att vi alla går in på det på samma förutsättningar. Hade någon känt att jag jobbar också lite vid sidan av och jag är inte alltid med och det där var lite jobbigt och så vidare. Mm. Då tror jag inte det har funkat, men alla alltid går in och gör allt de kan, så bygger det en väldigt liksom styrka som grupp. Och i perioder när det kanske man dels ekonomiskt går sämre, då kanske någon sitter på en kunskap som gör, men okej, vi kan knacka lite effekter till en reklamfilm. Och då kan den som jobbar med effekter hos oss dra in pengar till oss alla andra också. Så någonstans kan man hjälpa varandra lite i perioder.
Men har det liksom utkristalliserat sig vem som kanske ska ägna sig mer åt vad? För jag tänker, för man är ni säkert 5 stycken väldigt skarpa på att knacka grejer. Men sen kanske någon måste dra på sig den där slipsen någon gång. Eller ja, kanske inte, men rent så krasst. Att någon måste liksom täta på sig försäljningshatten och någon måste...
Ja, men jag tror vi har blivit lite mer och mer tydliga med våra roller med åren. Och det har ju så här, och det varierar lite också i, om det är reklamprojekt eller om det är spelfilmsprojekt. Men i vår grupp är vi väldigt tydliga med vem som gör vad. Och det är ganska, ja, men det är skönt att det inte heller bara
är... Men är det inte någon som, så här, någon som har feeling och jobbar extra mycket och tycker, fan, här sliter jag... Det är lätt att det blir någonting det kan bli osämja om, så är det just ekonomi.
Ja, verkligen.
Här sitter någon och jobbar dygnet runt och den andra sitter och hänger på... sportbaren och
ja, liksom. Nej, men och det är lätt att få dåligt samvete för andra att man säger, ja, men nu har han en tuff period där och måste jobba dygnet runt för att bli klar i tid. Men det är liksom så det är. Nästa gång är det jag som sitter och har en tuff period och någon annan kan gå hem tidigare.
Men vad är receptet då? Hur har ni lyckats, tänker du?
Nej, men jag tänker ha respekt för varandra och låta, alltså att också i projekten, att låta liksom alla någonstans få göra sin grej på sitt sätt och känna att vi gör det tillsammans. Och vi har så här rent lönemässigt, så vi alla har alltid tagit ut lika mycket lön. Mm. Så det har liksom aldrig varit att nu jobbar vi, har aldrig räknat timmar, fast nu då jobbar jag helg och då ska jag få OB liksom. Så har vi aldrig kunnat jobba utan...
Men hur är det idag då, 15 år senare? Kan ni alla ta ut en bra lön?
Ja, men nu tar vi ut en hyfsad lön. Ja. Sen är vi fortfarande så här. Sen när man har sitt eget bolag är det ju också någonstans, man tänker ju också på det långsiktiga, att känna att vi har råd att betala ut lönen nu kommande tid. Så vi har ju också hellre kanske också behåller en buffert än att bara pumpa ut löner.
Ja, just det.
Men det är ju en skillnad som hänt sen just när vi gjorde den blomstern och kommer, när vi alla hade gjort den, så var det väldigt flera av oss som började skaffa barn och familj. Och det kom ganska, tajmade ganska bra med att också liksom verksamheten blev lite mer stabil än vad den kanske har varit innan. Men inte pausade och gör roliga grejer längre.
Hur ser det ut idag då? Är ni dubbla långfilmer på gång samtidigt som är hemliga eller liksom så här, var nu såg du orolig ut, vad får du säga och inte säga direkt? Är det väldigt hemlig eller?
Nej. Det är väldigt oklart bara. Så det jag säger idag kommer ju kanske inte gälla om 2 veckor. För att vi sitter med flera projekt samtidigt. Vi kommer inte filma dem exakt samtidigt. Det liksom går inte. Och vi har heller inte. Det är väl också något man brottas lite med. Hur vill man bygga sin verksamhet som bolag? Vi hade också kunnat bygga en kanske större reklamfilmsavdelning som bara gör reklam. Man hade kunnat bygga upp för att göra flera parallella filmer och serier. Men någonstans blir det lätt att man jobbar mer med att driva ett bolag och anställda än vad man faktiskt får göra det som det handlar om. Mm. I det här fallet göra film. Så vi har hela tiden ändå försökt hålla oss för att inte skala upp för mycket, för att kunna fortfarande ha liksom händerna i syltburken och få göra film.
Jo, men jag tänker också, eftersom ni är ett kollektiv och ni har så mycket kunskaper tillsammans, så kan jag också tänka att det kan ju finnas grenar som skulle vara väldigt ekonomiskt rätt att göra. Jag tänker, ni måste ju ändå, som vi sa, ni kännetecknet är ju ändå att ni, just det här med effekter och hela den här grejen, så är ni ju säkert, jag tänker det skulle inte vara förvånande att ni sålde era tjänster till en Hollywoodproduktion. Men ändå, jag vet ju att det finns bolag i Sverige som sitter och gör animeringar eller vad det nu kan vara, specialeffekter och sådär. Det kan ju också kanske vara lockande liksom, att man tappar kärna, så här, nu ska vi göra film ihop och så där. När man nu är så duktig som ni är då, att kunna sticka iväg lite och göra lite annat då.
Ja, men det är lätt, och jag vet många liknande bolag fastnar i att, alltså som reklamfilm, det är ju väldigt snabba projekt, det är väldigt bra pengar, och de liksom kommer till dig. Medan våra egna projekt, de måste vi bygga från grunden, skriva ut de långa finansieringsprocesser och utvecklingsfaser. Så det är väldigt lockande att bara göra de här snabba grejerna som får in pengar på kontot och man kan gå runt och vara glad. Men vårt mål har ju hela tiden varit att vi vill göra våra filmer. Och det har liksom överskuggat att vi har inte startat upp någon effektavdelning som bara sitter i effekter, för det skulle konkurrera med att vi gör våra egna filmer.
Just det.
Så att eftersom det målet liksom har varit så starkt.
Kärnan kvar, ni har ändå lyckats hålla den kärnan kvar. Och när kommer nästa långfilm då, om du får bara...
Men om ett par år kanske.
Om ett par år kanske. Vad är det här för affärsplan?
Men jag sa ju att det tog 3 år att få fram
det. Men hade ni inte redan börjat med det innan? Jo, satt ni där på julafton och bara, nu är filmen släppt, vad ska vi göra nu då, grabbar?
Ja, så var det.
Var det så? Men fan, Pixar har ju alltid 3 i kö.
Ja,
liksom,
men de är ju också ett större bolag. Ja, de är flera tusen. Så då behöver man ha lite planering.
Men vi är så här då, utan att du behöver gå in på val. Men vad är er dröm nu när ni har gjort? För jag tycker att det är vågat. Jag tyckte det var vågat när vi hade, vad heter han här?
Klas.
När Klas var här och pratade om UFO, att han var då medlem i UFO-föreningen och svenska. Och han berättade mycket om Norrköping och alla den här arkivet som finns där nere. Och man var jättefascinerad när vi väl träffade honom. Och så vet jag att han är en superduktig journalist, en tung journalist. Så det var ju liksom kul. Men när frågan kom till oss att han ville vara med, så kände jag så här. Om det står att vi ska prata om UFO, jag tänker så här, hur många kommer trycka på lyssning då? Och jag tänker också att göra en film.
Nu har det gått ett tag. Jag sa nej.
Ja, det gjorde det.
Jag sa nej. Jag sa så här, nej, vi kan inte... Antingen måste jag sitta här och liksom typ såga den här personen, eller så får jag liksom spela dummare vad jag är. Jag kan inte prata om detta. Och du sa, fast vet du vad, jag tror att det finns något. Jag tror att det kan bli bra. Det behöver inte alls komma ifrån det hållet. Och det har varit ett jättebra avsnitt. För han är ju en superskärp person. Han är ju inte någon naiv liksom bara som tror på allt.
Utan, nej, och vi tänkte att det kommer in någon som har sett UFO film, på riktigt. Liksom. Sett gubbar hoppa ur något. Och det kan tänka jag nu på UFO, alltså filmen då, UFO Sweden. Det är ju vågat. Och jag menar, om vi tänker så måste ju ni också ändå så här, shit, det här är ett...
Ja, alltså det var exakt så. Det är den förutfattade mening man har, och det var den vi hade också. Men vi insåg ju att de just finns i Norrköping och de har världens största UFO-arkiv. Så vi liksom, ja, men vi kontaktade dem, och jag tror det var där 2 timmar en natt och satt och fikade och kollade runt på deras stora arkiv. Och kände att hur det liksom, ja, men hur det inte var det här, att de försökte inte övertyga oss om att det finns aliens, precis, utan de jobbar med fakta och bevis och försöka förklara det som händer och försöka hitta bevisen. Och sen förstår man också att det är fall som jäckar dem, som jag säger, men 9 av 10 grejer kan de förklara, men den här 10:e är ju
det
ingen
finns,
som
det
kan
finns
förklara.
Den här lilla
så det finns ju någonting. Och det var ju där vi tyckte var roligt att ta den här, ja, men det svenskaste vi har sen, föreningslivet med liksom kafferep och styrelsemöten.
Har det mycket kaffe den filmen?
Ja, men liksom ta den världen och korsa den med ett så här sci-fi-äventyr. Det var liksom där vi tänkte om, tänk om Klas-gänget skulle hitta någonting och få ge sig ut på ett så här oväntat äventyr. Och då hade det också varit kul att det är ett gäng liksom föreningspersoner som inte alls är de här Hollywood-hjältarna som finns ut på den här resan.
Men nu måste jag fråga, efter att ha sett UFO Sweden, då säger ni så här, det där hade räckt till 30 sekunder av Top Gun. Top Gun kanske ett dåligt exempel eftersom det är så väldigt mycket i flygplan, men om vi tar
det som effekter, ja, men det är
okej, okay, men om vi tar som en vanlig Hollywood-produktion då liksom. Vad är det som kostar, alltså jag hade ni gjort den på engelska och jag hade sett den, då kanske jag hade trott att det var en Hollywood-produktion. Alltså såhär, det är inte som att man tittar och tänker så här, ja, med tanke på 40 miljoner så ser det okej. Okay. Utan såhär, nu för tiden är ju, ni är så duktiga och tekniken har ändå blivit så allmänt tillgänglig på något sätt. Så det är inte som att man ser Top Gun liknande filmer och tycker att de är 100 gånger bättre, bara för att det är 100 gånger mer pengar. Tänker ni att liksom, hade ni fått 100 gånger mer pengar, tänker du att det hade blivit 100 gånger bättre då? Eller liksom så här, vi behöver egentligen inte mer, 50% mer så hade vi gjort...
Ja, men jag skulle säga, det är så här, vi har ju fortfarande, om man ser på UFO-budgeten, är den, ja, men, en ganska medelbudgetfilm för att göra i Sverige. Men med tanke på vad vi gör i den, med just alla effekter och alla byggen och det så här, utspelas på 90-talet, så är den ju otroligt billigt gjord. Så den borde ju egentligen... Ja, men,
ja, det är ju med borde explosioner kostat, och bilar som faller från tak.
Den borde ha kostat det dubbla egentligen. Men det är där vi lyckas hitta ett recept där vi ändå lyckas hålla nere vissa kostnader. Sen känner vi också framåt att nästa film kan inte, den måste också kosta mer, för att vi kan inte göra det riktigt på samma sätt. För att det handlar också om att vi lägger väldigt mycket tid i de här projekten och vi måste kanske bli bättre på att värdesätta vår egen tid också i det. Men en stor del, det görs ju mycket amerikanska och engelska filmer också som kostar mellan 40 och 100 miljoner. De behöver ju inte kosta 500 miljoner heller. Alltså en stor del är ju också bara löner till, om de är Hollywoodstjärnor liksom. En stor budget går ju bara åt till sådana områden.
Nej, och jag vill verkligen bara korrigera mig själv när jag drog en jämförelse. Menar jag inte heller att det var sämre, utan mer att det finns ju en begränsning. Nej, bra. För det finns ju naturligtvis en begränsning ändå. Det måste ju bli så. Men där har ju ni verkligen lyckats med då förhållandevis små medel.
Ja, men det är verkligen
det ni har gjort. Liksom.
Det är begränsade medel även i Sverige.
Men har du så drömmar om att, alltså sitter ni och fantiserar över en flaska rödkjut och tänker så här, tänk om James Cameron ringer och säger så här, du, Titanic 2, kan ni ta den? jag har ju upptagen med Avatar 4 och 5 här, men det verkar vara läge för en Titanic 2 liksom. Jag fick där in Kate Winslet, nej vänta, dog hon? Nej, hon överlevde. Skitsamma, du fattar vad jag menar.
Ja. Nej, men
är det så här jackpot, nu är vi där, nu fick
vi den? Nej, alltså för vår del, så, alltså vi har träffat alla de där amerikanska bolagen och liksom någonstans haft lite kontakt. Vi har en manager i USA och sådär. Men för vår del handlar det fortfarande om att göra film på våra villkor. Precis som du gjorde våra andra filmer, så handlar det om att vi vill göra vår grej. Och ringer det med ett sånt erbjudande, här, hej, vi har en finansierad film och det mesta är redan klart, då hoppar vi på någon annans projekt. Och där tror jag det är ganska långt ifrån hur vi skapar film, för då kommer inte vi hålla i trådarna längre, utan då gör man en film nästan åt någon annan.
Och då tappar det nästan grundkonceptet.
Ja, men då är det liksom, varför...
Men kommer ni vara överens fem och tacka nej till?
Ja, men det tror
jag... James Cameron ringer, tryck bara på upptaget, vi svarar inte
tror
ens.
Det.
Du tror det?
Ja, men alltså, vår vision är snarare att utveckla... Sen kan man hitta andra manus och så vidare på olika sätt och projekt. Men att fortsätta göra det på vårt sätt. Nu utvecklar vi egna nya projekt. Och vissa av dem ska man absolut kunna liksom skala upp och göra internationella. Du kan spela in dem på engelska. Men vi skulle ju fortsatt vilja göra dem hos oss. Gör dem i Norrköping och sätta upp, göra produktionen därifrån.
Men om Hollywood ringer och säger, vet du vad, vi skulle vilja göra UFO. Ungefär som en Ove-filmen blev ju en Otto-film, en Hollywood-produktion. Och samma med de här Stig Larsson-filmen där. Vad heter hon?
Girl with the Dragon Tattoo.
Exakt, som vart ju då på helt en Hollywood.
Fast bara en, de gjorde bara den första, va?
Nej, de gjorde tvåan också.
Gjorde
de? Ja, men ettan var ju bättre.
Men vad händer om de ringer? Är det någonting som ni kan, ja men kör, ni får rättigheterna för UFO i...
Vi kan ju ge rättigheterna så någon annan kan göra den. Jag är inte säker på att ska man göra en amerikansk version, är jag inte säker på att vi är rätt personer för jobbet just för, och sen vet jag inte om vi vill göra en, alltså vi har redan gjort filmen.
Ja, men jag menar, men vi kan tänka oss sälja den.
Absolut, alltså, ja, och ärligt talat så gör vi just nu en dubbning av filmen på engelska. Men det är ett amerikanskt bolag då som har köpt rättigheterna, och normalt sett så dubbar man i många länder. Men det de också gör är att de kommer ändra alla munrörelser i filmen. Så det kommer se ut som skådespelarna pratar engelska på riktigt. Och vi i detta nu spelar vi in det här med våra skådespelare.
Så de gör, det är samma skådespelare som gör rösterna på engelska?
De större rollerna är samma. Så den kommer fortfarande ha en liksom svensk touch. Den kommer ha en engelska med svensk dialekt. Vilket absolut inte kommer gå hem i Sverige. För här avskyr vi ju när man pratar svensk engelska. Men den har ju potential då att nå ut bredare för en engelskspråkig publik. Men du, så det blir lite någonstans mitt emellan. Så det, vi har ingen aning, det har aldrig gjorts innan. Så vi får se lite.
Men du, då måste man ju fråga om hela den här liksom pågående inom filmbranschen, kanske mest ändå i Hollywood, men det kom väl lite också att hur förhåller man sig till det där när allting blir mer digitalt? Säg att jag hade varit med i den där filmen och sen så jag kan inte engelska, jag kan inte göra på engelska. För jag har fortfarande betalt då för att det är mitt ansikte fast någon annans röst, fast ni har ändå ändrat mitt ansikte så att det egentligen var digitalt.
Alla har ju fortfarande sina royalties sen man gjorde själva inspelningen. Så det får man absolut om det blir så pass mycket intäkter att
Men vad tänker du om frågan? Om ni kan bygga en digital Tom Cruise och göra en egen Top Gun 3 utan att han är med?
Ja, men det är en skillnad mot att justera Top Gun 2.
Ja, jag förstår. Men om 10 år är vi ju där.
Ja, absolut. Nej, men
vad tänker du om debatten? För debatten pågår ändå. Ja. För oss från utsidan är det lite så här svårt att förstå. Ja, liksom, fast vem kan bestämma, äga mitt utseende? Folk kan ju ta bilder på mig och publicera Expressen. Jag får inte en spänn för det. Liksom.
Nej, men det är det läskiga. Att man kan ju ta bilder från nätet och egentligen skapa att du gör någonting och säger någonting som du inte har gjort. Någonstans hela den här problematiken och möjligheten som finns med all ny teknik som AI då hjälper oss att skapa är ju lika mycket läskig som den är fascinerande. Och det finns ju alltså man ser AI som ett verktyg att kunna just göra vissa delar, eller som för vår del man hade kunnat så här, det här med munnarna, det går ju också att ändra vad skådespelarna säger i vår svenska variant, eller att om man vill, vi sitter ju ofta och byter repliker i postproduktionen, man får gå ut och filma igen för att vi vill att de säger andra saker eller man lägger på efteråt. Här kan man ju plötsligt jättesnabbt göra en sån förändring som liksom blir snygg i filmen.
Så ni jobbar med AI som liksom använder...
Inte, nej, egentligen inte. Tidigare har vi inte gjort det.
Men efter det här så blir det frågan, ska vi oss att bygga upp en jävla husvagn igen?
Nej, men det kommer inte vara. Man vill fortfarande göra det på riktigt. Och jag tror inte att gå så långt, så här, men nu gör vi en film med Tom Cruise och han inte med, då har man ju gått för långt. Det är, liksom, det är där jag menar att man liksom kan använda det som ett verktyg någonstans i sitt skapande. Mm. Och jag tror ju också, men för många är också rädda för att nu försvinner alla jobb. Många liksom behöver bytas ut och så vidare. Men jag tror ju snarare att liksom som, även som inom effekter och så vidare, kommer ju AI-tekniken göra att man kan jobba effektivare och göra nyare, häftigare grejer. Men vi behöver ju fortfarande vara där och skapa det och använda det som ett verktyg.
Men jag tänker också, om man bara tittar på film, det är rätt roligt, jag har en son som är född 01 och nu går vi tillbaka, tittar på IMDb, liksom, alla bästa filmer, och sen går vi tillbaka och tittar på filmer som är riktigt, riktigt bra rullar som inte han har sett för att de var för liten eller inte ens fanns. Och då slås man av nu, när till och med han säger, när vi tittar på en film från 2004, så känns det ju ibland som rena mossan alltså. Och då tänker jag, den tiden, de här 15 år, så har det varit en enorm utveckling med datorer och prestanda och alla effekter ni kan göra. Mm. Men hur hänger ni med? Är ni så på det så att ni är självlärda? Eller andra människor går ju på kurser eller går och utbildar sig? Liksom?
Ja, men vi kommer lite från en generation där man har växt upp med typ YouTube och tutorials på nätet. Så det är någonstans där vi har lärt oss. Och mycket så här, kolla behind the scenes och se hur det gör andra. Så vi har ju själva inte gått någon utbildning för de bitarna.
Och behöver men, inte, för ni får nya program.
Ja,
ni ligger hela tiden.
Ja, man hänger med hyfsat. Sen måste jag säga, vi har inte jobbat så mycket med 3D och liksom bygga miljöer från grunden. Vi har jobbat väldigt mycket med att så här, vi har hållit på med miniatyrer och filma mycket mot green screen där man så här kan klippa och klistra med mycket riktigt material. Vi filmar ofta så här, vi filmar eld, vi filmar luft och snö som flyger och sen klipper vi in de elementen i våra filmer. Vi skapar väldigt lite från grunden. För det är vi är inte så bra på det. Så liksom, vi har försökt undvika det och då blir det att vi jobbar ganska så här old school med de här gamla metoderna ihop med den nya. Men verkligen det, nu det gäller ju att hänga med och ja, men för 10 år sedan som, eller när vi gjorde våra kortfilmer, då de effekterna höll ju för den tiden och det såg häftigt ut. Men när man gör en biofilm framöver, det behöver ju liksom vara en högre nivå. Men och också på tal om det här med hela AI-biten, så är det ju, jag ser det är en jätteproblematik med just upphovsrätt och att vem äger orden som skrivs eller vem äger liksom sitt utseende. Så att det är jättebra att man nu försöker ja, men någonstans reglera det för något sätt. Också för ens egen del, hur ska man hantera de här situationerna. Så att det blir någonting som alla kan
se. Jag förstår det, eftersom ni också ligger i framkant och är nyskapande hela tiden, att man då inte tar fel beslut eller göra fel som man inte...
Nej, och det är svårt när ingen har sagt vad det rätta är.
Exakt, liksom. Jag förstår det. Mm.
Ja. I andra änden av den här konversationen då, streamingtjänster och bio och tv och grejer, där har också hänt så enormt mycket och alla går inte bra, nu riskkapitalet rusar inte in liksom. Vart är vi på väg med distributions? Är det någonting som, tänker ni kring vart det ska visas och hur ni faktiskt får betalt i slutändan?
Liksom? Ja, men det är jättesvårt och det är liksom en tid nu som är i gungning där ingen egentligen vet exakt vad som kommer funka. Och förut har ju, alltså med streamingtjänsterna har ju liksom tryckt in väldigt mycket pengar. Nu går det ju sämre även för streamingtjänsterna det här året. Där det är ju så här, flera som har fått skära ner väldigt mycket.
Det är ju
mycket.
Flera serier som inte ens är släppta, som är färdiginspelade. Eller?
Ja. Så det är liksom en svår fråga och bion har ju också, går ju också sämre än vad liksom har gjort. För den går fortfarande ganska bra. Sen är ju också att de svenska siffrorna har ju också gått ner ganska mycket. Men man väljer ju, jag tror också överlag, film ses lite mindre och man konsumerar istället kanske serier eller man konsumerar sociala medier, YouTube, TikTok och allt vad det kan vara.
Just det.
Så att det är en stor konkurrens mellan allting. Och det svåra tror jag är att det är lite, jag tror just som är lite som vi får Sweden, de här lite mellan budgetfilmerna som är kanske en ganska stor chansning att göra. De kommer ju vara svårare att våga göra. Man kommer kanske hellre satsa på lite enklare billiga filmer som man kan hoppas kan slå eller liksom ännu dyrare filmer med, som är lite mer säkra kort. Så jag tror att det liksom försvinner.
Det ska bli spännande. Vad har ni på gång? Jag förstår att ni inte kan säga idéerna, men du säger att det kanske ett par år till nästa långfilm. Men Åt vilket håll går ni då då? För ni är ju ändå, jag ska inte säga smala för det, men det är ändå speciella ämnen ni har gjort liksom.
Ja, men vi, och någonstans är det genrefilm kan man väl säga liksom generellt, det är något som vi brinner för att det liksom har ju varit, men det här var ju en äventyrsfilm och den förra var mer en så action dramafilm. Men i Lönne kan man väl säga att vi skriver på en mer så här action komedi liknande grej och någon mer lite mer storslagen drama. Action.
Så det blir ingen remake av Sjunde inseglet? Eller
nej,
något sånt,
nej, inte ens. Sen vet man inte om någon ringer då och vill att vi ska göra det. Men det har man ju också insett. Det är inte så många som ringer i filmbranschen och säger att vill du göra den här filmen? Utan det handlar om att ta sin plats och liksom ringa upp folk istället.
Men hur, om man nu vill som lyssnare då, så dels ska man absolut se UFO Sweden om ni inte har sett den. Men om man vill kolla in eran, var går man om man vill se era verk liksom? Eran hemsida?
Ja, eller? Men vår hemsida crazypictures.se finns mycket av våra filmer. Sen finns ju våra kortfilmer även på YouTube. Och Den blomstertid nu kommer då, som vår förra film, den finns på, jag tror den finns på liksom att hyra eller på någon streamingtjänst säkert också.
Ja, just det. Och UFO Sweden finns. Filmer finns.
Ja, UFO Sweden finns på Netflix främst nu tror jag. Kanske SVT också.
Om jag fick ha en praktikplats en vecka någonstans så skulle jag ju liksom drömma om och, men vi kanske kan få göra så att vi kanske kan få komma förbi och bara säga hej till gänget där nere.
Ja, kom förbi sen när vi är igång med nästa projekt.
Ja, det skulle vara så jävla kul.
Och sen drömmer man ju om att någon gång få en statistroll också så här, som att man hade kunnat.
Ja, just det. Det kan vi ju säga att vi ställer upp på 100% om ni söker statister. Då kommer
det är bara komma.
Ja, kan vi göra bakom kulisserna.
Vilken ära Albin att du kom upp till oss och hälsade på. Fantastiskt, trevligt. Fascinerande. Och vi kommer fortsätta följa er med spänning. Ni är helt jävla grymma.
Ja, det är ni fan.
Men se till bara, signa på det där. Jag blir lite orolig med det här.
Kompanjonsavtalet.
Tro mig, det kan vara bra.
Ja, men vi ska ta tag i det.
Ja, det är bra. Tack så jättemycket för att du kom. Ja.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.